välkomna till Schackpoddens första, allra första avsnitt. Jag heter Carl-Fredrik Johansson och jag sitter här med Jesper Hall. Hej Jesper.
Hej, hej.
Schackpodden, vi ska sitta och prata schack, för du älskar schack lika mycket som jag.
Ja, ja.
Och det är få som det är så roligt att prata schack med som dig. Vem är du Jesper? Kan du bara kort berätta?
Ja, jag är riksinstruktör.
Jesper Hall.
Ja, just det, så. Precis. Ja. Ja, men jag är riksinstruktör i Sveriges Schackförbund. Jag är anställd, helt enkelt. Och det innebär att man är riksinstruktör att man är ansvarig för att se hur man lär ut schack på olika nivåer. Och jag har hållit på med detta nu i 25 år, att klura på hur man ska träna allt ifrån de allra första, färskaste nybörjarna till de som vill bli bäst i världen.
Ja, du har faktiskt tränat både förskoleungar och en blivande världsmästare och allting däremellan. Så det är ganska stor erfarenhet.
Ganska stor erfarenhet. Ja. Och du, Karla?
Jag heter Carl-Fredrik Johansson. Jag är just nu ordförande i Sveriges Schackförbund. Jag har varit det i drygt 4 år.
Mm.
Och jag har jobbat med schack på fritiden sedan jag var 15 år. Jag var tränare, det är jag fortfarande i Uppsala. Jag tränar jättemycket barn i Uppsala. Jag har varit redaktör för en schacktidning. Jag har varit ordnat schacktävlingar. Jag har varit domare i schack. Och jag spelar själv schack. Jag tycker att det finns väldigt få saker i schack som jag inte tycker om.
Ja.
Jag har haft kurser för lärare tillsammans med dig. Ja. I hur de ska lära ut schack och så. Så att, nej, men jag tycker schack är så coolt, så att jag tycker alla borde hålla på med det här.
Mm. Och man kan väl säga så att vi kan prata ganska länge.
Och det är det vi kommer göra.
Ja,
det är det som är grejen. Ja, så här är det då. Vi ska börja och ta det första ämnet.
Jag tänkte
vi går ut hårt nu. Vi ska gå ut liksom på toppen nästan så. För att visst, vi tycker att schack är viktigt på alla möjliga olika sätt. Men en av de frågorna som jag vet att du brukar säga att du får ofta när du är ute och pratar om schack. Ja, berätta förresten Jesper, vad är det för fråga som du brukar säga så här?
Ja, alltså, jag ska inte säga att det är den vanligaste frågan, men en fråga som har börjat dyka upp allt mer under de senaste åren, det är ju: när får Sverige en världsmästare i schack?
Ja, det är en rimlig fråga.
Ja, och orsaken naturligtvis är ju att Magnus Carlsen i Norge blev världsmästare för ett antal år sedan. Ja, det... Och namnet är snarlikt ett svenskt namn.
Magnus Carlsen, tänkte man det var Magnus Carlsen. Det är inte så det. Många mil emellan.
Och det är naturligtvis fler som tänkt denna tanke. Och då, som riksinstruktör, så faller det lite på min lott att fundera på detta.
Så är det ju.
Mm.
Och du, ja, det är ju faktiskt en del av ditt jobb.
Mm. Så är det.
Berätta då. När får Sverige en världsmästare? Och hur ska det gå till?
Jag passar på första
lite.
Ja, jag brukar faktiskt säga så här: 2031.
Är det ditt svar?
Ja, det är då vi får det. På hösten där.
Jag skriver ner det här, 2031.
Det är då vi kommer att få vår världsmästare. Mm. Men för att vi ska nå dit, jag har ju garderat lite grann, så det är vi har några år på oss då. Så är det ändå så att jag har tänkt att det behövs liksom ett antal steg som ska klaffa.
Okej, berätta.
Och det första steget som måste till, det är att vi måste skapa en schackkultur i Sverige. Det är nummer ett. Nummer två är att vi måste ur den här schackkulturen kunna hitta talangerna och få talangerna att välja schack.
Ja, det är
sant. Tredje är ju då att ta hand om talangerna och träna dem så att de utvecklas.
Bra, tre.
Och den fjärde saken som krävs, det är att man faktiskt också måste kunna leva på schack i någon form, så att de har råd att göra den här satsningen.
Okay.
Det är fjärde steget.
Okej. Okay. Fyra enkla steg.
Ja.
Piece of cake. Ja. Hur svårt kan det vara? Ska vi göra att vi borrar lite grann i de här för att se hur det
skulle lätt. Ja, jag tänkte säga, jag blir lite svettig när du säger det.
Det är lite enklare så. Ja, nej, men vi börjar från början helt enkelt. Ja. Punkt ett som du nämnde, schackkultur. Skapa en schack. Vad menar du med schackkultur?
Ja, men man kan säga att de senaste åren har jag jobbat väldigt mycket med schackfyran och med schack i skolan.
Ja.
Och det tycker jag är typiskt någonting, att skapa en schackkultur. Jag vill nämligen att schack ska bli förknippat med någonting positivt.
Ja.
Att det ska få en status av att vara någonting bra.
Ja.
Och i schackfyran så öppnar vi upp världen för barnen så att de förstår, och pedagogerna och skolorna, hur bra det är.
Och schackfyran snabbt bara så att säga. Varje år är det fjärdeklassare som spelar till schacktävlingar.
28 000 som är med. Liksom.
Och det är alltså en dryg fjärdedel av alla barn varje år träffar vi och lär dem spela schack.
Mm.
År efter år efter år med ideella krafter runt omkring hela Sverige. Det är ju helt sjukt mycket. Det är väldigt bra.
Och fördjupningen och fortsättningen av Schackfyran är ju då Schack i skolan, där man startar skolschackklubbar och utbildar pedagoger och använder som ett pedagogiskt verktyg schack då. Mm. Det är liksom det jag menar med att man helt enkelt vidgar cirkeln. Alltså vi har den lilla schackfamiljen, de som är hookta, de som är superintresserade. Mm. Men vi måste bredda den så att allmänheten får ta del av och förstår hur bra schack är.
Ja, för det här är ju inte bara 28 000 barn, det är deras föräldrar och släktingar och syskon och alla andra fotbollar. Men är det också typ så här idoler som ska med på tv och sånt? Är det också en del av schackkulturen?
Ja, absolut. Alltså, skapa en hype kring schack. Att så fort man hör ordet schack så ska man tänka något positivt.
Men hur ser vår schackkultur ut idag i Sverige? Är vi där?
Men just schackfyran och schack i skolan tycker jag har gjort att vi har tagit steg i rätt riktning. Däremot så ligger vi, tycker jag, det har hänt att vi har tappat till exempel tidningsspalter. Vi syns för lite i tv. Vi syns för lite i media generellt. Och där behöver vi göra ett jobb för att kunna just få den där effekten. Mm. Att schack blir något positivt på alla nivåer.
Okej. Nummer två. Hitta talangerna.
Ja, ur den här då schackkulturen. Alla de här barnen som är i schackfyran och är med i skolschackklubbarna. Och som då tycker att schack är kul. De måste vi, ur den här massan måste vi finna talangerna, och vi måste också få talangerna att vilja välja schack.
Ja, så det är inte just det. Det är inte bara det att, för de kanske är bra på andra grejer också. Så att de här bästa schackspelarna i Sverige kanske egentligen lirar innebandy just nu.
Ja, alltså, jag skulle till och med säga all forskning visar det, att de som är duktiga på en sak är ofta duktiga på andra saker också. Och då blir det en dragkamp naturligtvis mellan talangerna för vilken av de här fritidsaktiviteterna som, eller även skolämnena för den delen som de ska
precis
välja.
Just det. Tänk om vi förlorar schackstjärnorna till bågskytte.
Ja.
Det skulle ju inte vara kul.
Nej, det är inte kul. Och där har vi ju diskuterat ur schackfyran till exempel. Så har det ju skapats turneringen Schackfyran-mästaren. Ja. Schackfyran är ju en lagtävling, en klasstävling. Och ur den kan man då vaska fram talangerna med det konceptet för att titta på vilka av de här individerna är de som är mest intresserade.
Det handlar om tävlingstillfällen mycket, eller hur? För schack är ju både ett trevligt sysselsättning, det är ett pedagogiskt verktyg, en social metod och så, men det är också en ren tävlingssport. Och det kanske inte alla fattar som har varit med bara på i skolan.
Ja, och då är det, och det där är ett svårt steg, att gå ifrån schack som, ska vi säga, ett pedagogiskt verktyg där man har andra mål än att man ska bli duktig. Och vi försöker ju hitta sätt att lotsa in dem i mer traditionell schackverksamhet, om man säger så, där man faktiskt tränar för att bli bra
tränar och tävlar.
Ja, precis. Så att där har vi också ett jobb att göra.
Vad är det stora problemet där? Det handlar om mycket, antar jag, nu kanske jag vet en del också om det, men det handlar kanske om ideella ledare som måste göra insatser. Vi måste ha jämspridning över landet och få överallt, och det måste finnas platser helt enkelt att få den här hjälpen.
Ja, alltså det är ju ett stort arbete vi har i att inte minst finna ledare som tar hand om dem, och att de traditionella klubbarna förstår hur de ska göra.
Och då kommer vi in till punkt tre, för punkt tre handlar om hur man tränar de här talangerna sen när de väl har valt schack.
Ja. Och där kan man säga att det som behöver skapas är en så kallad träningspyramid. Alltså, hur tränar man de som är nybörjare, som kommer för första gången till klubban? Hur tränar man de som därefter vill fördjupa sig ytterligare och vill börja tävla, åka runt och göra lite mer av en satsning? Och därefter, hur tränar vi de som vill bli bäst?
Och här har ju du faktiskt en roll. Du är ju sedan en tid tillbaka ansvarig för en del av den här satsningen. Och att faktiskt blir riktigt bra. Kan du berätta lite om det?
Sedan årsskiftet då så blev jag ansvarig för något som heter Team Sweden. Och det är en satsning på de 12 främsta kadetterna, alltså under 16 år som vi har i Sverige. Och då har jag fått inom ramen för min tjänst. Jag har inte liksom någon fulltidstjänst på något sätt. Jag har väldigt mycket annat att göra, men jag gör vad jag kan.
Det är bra, Jesper, så säger jag.
Så det är verkligen en del av det. Att då kan man säga, då är vi uppe lite grann i toppen av pyramiden när det gäller juniorträning.
Nu pratar vi om världsmästare, så det är ändå det vi är ute efter.
Det är hela tiden det vi siktar på. Och under dem skulle jag vilja säga då, om vi tar pyramiden, tycker jag att det borde till exempel finnas en utvecklingsgrupp som trycker på för att kunna komma med i Team Sweden. Under den borde det finnas landskapslag som vi hade förr i tiden. Och sen borde det naturligtvis finnas riktigt bra träning i varje klubb och varje stad.
Mm, okej, okay. Det var nummer tre då, träna talangerna ordentligt så i den här pyramiden.
Så ser det ut.
Ja, så ser det ut, och så ser det ju inte riktigt ut än i Sverige.
Nej, men
när du ska ta ledningen för det här så kommer det här bli precis så.
Ja.
Och sen den fjärde då, ekonomiska möjligheter att satsa på schack. Handlar det om det?
Ja, alltså ett dilemma som man står inför när man verkligen är intresserad av schack och satsar på schack, det är ju att det är svårt att se att man ska kunna leva på schack längre fram. De som lever på schack i Sverige idag, flera av dem har det ganska tufft ekonomiskt. De behöver ofta vara tränare och göra väldigt mycket andra saker för att kunna leva på sitt schack. Och i de länder där man har lyckats skapa till exempel en kultur av tränare som tjänar ganska bra med pengar, som till exempel i Turkiet,
ja, just det,
som precis är ett schack i skolan land som man har liksom
ett föredöme, kan man säga.
Ja, ja, fantastiskt schack i skolan land med, jag tror att det är 2 miljoner barn som har schack varje vecka i skolan.
60 000 lärare.
Där är det ju flera skolor som vill ha en profil som schackskola och som anlitar de bästa tränarna.
Precis, men så att säga, du menar så här att om det är så att jag ska satsa på det bästa i världen på schack, och sen blir man inte det.
Nej.
Då ska det finnas andra sätt att faktiskt försörja sig där.
Ja.
Och då behöver vi ha till exempel möjligheter att bli tränare eller andra saker.
Ja,
och de länderna som jag menar, det är ju, titta på som Sovjet var förut, eller Ryssland, där är ju de bästa tränarna är ju väldigt duktiga schackspelare.
Ja, så är det. Och de här fyra stegen, det är det som krävs. Sen är det förstås så att när supertalangen poppar upp, då ska stegen finnas där, och då måste man kanske också vara lite flexibel.
Men är det så att Norge är bättre än ni på det här då?
Ja, det är de ju. Och det är ju därför att som det första jag gjorde när jag fick det här uppdraget, det var ju att börja samarbeta med Norge.
För vi har ju ett avtal med Norge, ett samarbetsavtal med dem som sträcker sig över alla områden.
Mm.
Vi framförallt bidrar med kunskap om schack i skolan, och som de vill lära sig, som de inte tycker att de är så bra på.
Mm.
Vi samarbetar på domarfrågor och andra frågor där vi kanske är lika bra eller dåliga. Mm. Och de hjälper oss med hur de har utvecklat elit. För de är inte bara Magnus Carlsen.
Nej.
De har ju hela deras juniorgäng är ju överlägst fort.
Ja, det, bakgrunden är ju att jag tränade ju mycket i Norge när jag var som aktivast som schacktränare för talanger för 10 år sedan, 15 år sedan. Och är god vän med Simen Agdestein.
Som är rektor på deras schackgymnasium.
Där har vi verkligen ett någonting som man skulle vilja ha in i den här träningspyramiden. För mig är det kanske ett av de viktigaste svaren till varför Norge har fått en världsmästare. Det är Simen Agdestein och det arbetet han har gjort där. För inte bara det att det har varit ett schackgymnasium, det har ju blivit ett nav för schacket i Norge. De använder varje liksom, en helg i månaden tror jag det, så anordnar de turneringar för barn och på olika nivåer, och får då koll också på de som är intresserade och som är sugna.
Och i Norge så vet man ju om att om det är så att man satsar hårt på schack, då får man med på Skavlan på TV och träffa Bill Gates, och man får vara med i reklamfilmer och man tjänar miljoner. Så att det är klart att den sporren kanske inte vi riktigt har i Sverige än så länge, för vi fattar kanske inte. I Norge är ju det på realitet liksom.
Nej, det här, om vi då tar den där fjärde punkten jag hade, gör det möjligt att leva på schacket, så handlar det också om att vi måste göra våra stjärnor i schack, våra bästa schackspelare till stjärnor som får en status av att vara stjärnor. För lyckas vi med det, så, precis som du säger där, inte bara så kommer också ekonomin släpande efterhand kan man säga. Blir man liksom, syns man på TV, blir man ett namn, då tjänar man också pengar på det.
Okej, men nu vet vi allt det här, Jesper.
Nu
har vi all kunskap, det som du berättar för oss nu.
Mm.
Så frågan är då, hur blir det? Får vi ett svensk världsmästare 2031?
Ja.
Tack ska du ha.
När jag jobbar med schack i skolan så tycker jag att en väldigt kul grej för mig, det är att jag får liksom helt nya perspektiv på saker och ting.
Okay.
Som så här liksom, när jag börjar fundera på dem, så känns de väldigt rimliga frågor att ställa sig, men jag har liksom aldrig tänkt på dem förut, för att allt är så självklart. Och en av de sakerna som återkommer om och om igen från barn, men kanske framförallt från pedagoger som jag då möter i schacket då, det är det här med löpare och springare. Varför heter de nästan likadant? Och varför gör de det?
Ja, men är du seriös? Det är väl ingen, de bara heter ju så.
Ja, men det är ologiskt liksom. Därför att, och då tar jag, då liksom när jag liksom snurrar vidare här, för då brukar jag liksom också berätta för pedagogerna då ganska ofta. Mm. Att, liksom jag berättar om schackspelets historia, jag berättar hur det från början hette Chaturanga och att det var liksom speglade den indiska armén, men sen så förändrades pjäsernas utseende, funktion till att bli en bild av feodalsamhället. Vi har ju så, du vet, schackpjäserna.
Ja,
vi har liksom
kungen, medeltida Sverige.
Ja, drottningen, vi har liksom tornen som någon slags symbol för statsmakten. Vi har sen löparna som ju är biskopar, alltså som en symbol för religionen. Vi har sen springarna som är ett knight på engelska som är liksom en symbol för adel. Och sen har vi bönderna då. Och då blir det ju liksom jättekonstigt att man har löpare och springare, eller hur?
Det tycker jag inte alls det. Springare är klockrent. Mm. Det är ju springaren. Det är ju det den är. Det är en springare, alltså en häst.
Ja, men borde inte äta häst i så fall?
Ja, men det kan det väl få äta, men en springare, det säger man. Den vita springaren. Okay. Riddaren rider på den vita springaren över, för att ta hand om jungfrun i tornet. Jag kan säga, jag tror att du liksom överarbetar den här historiska relevansen. Liksom. Mm.
Nej,
det... jag tror inte att man har skapat det som en bild av feodalsamhället. Jag tror att man har skapat bra schackpjäser som ska liksom röra sig på olika sätt. Och sen har vi i efterhand sett att, men vänta nu här, det där är ju en symbol för feodalsamhället. Då var det ju samhället när de gjorde de här bilderna. Det var ingen symbol för någonting. Mm. Tornet var ju inte en symbol för statsmakten. Det var ju där man bodde. Det var ju liksom...
Nej, jag håller inte med dig. Jag tror faktiskt att det är så, att det verkligen är så att man har låtit det bli en symbol för statsmakten. Men jag vill bara säga att för mig är det inte
statsmakten och feodalsamhället. Jag vet inte ens vilken statsmakt. Nu, det är så här, historikerna skulle nog resonera ganska länge kring hur mycket statsmakt det fanns.
Ja, det är mycket möjligt. Men i vilket fall som helst så kan man säga att grundläggande är egentligen inte detta, utan det är en pedagogisk poäng. Nämligen det att springare och löpare låter likadant. Alltså i barns öron till exempel då. Och då hade det varit så mycket lättare att ha riddaren och biskopen. Och titta på hur, ja men allvarligt talat, hur ser löparen ut? Den har ju den här formen på sån.
Och den heter bishop på engelska.
Och den heter bishop på engelska. Och den heter knight på engelska.
Varför? Nej, den heter inte knight. Alltså, ja, men knight är ju jättekonstigt. Det är en häst. Det borde heta horse. Det borde heta häst på svenska också för all del. Men springare och häst är samma ord. Så att jag tycker liksom, det är ja, ju men... titta på så här. Om du tittar på hästen. Hur ser den ut?
Det är väldigt, väldigt liten riddare uppe på.
Nej, men seriöst, det är en häst.
Ja, nej, men okej, jag köper det då.
Och, men om man ska fortsätta då, damen, hur ser den ut?
Ja,
kanske att den är en drottning då?
Ja, alltså det är lite intressant det där, för att nu när vi spelar in det här programmet så är det ju, har det ju kommit in en liten artikel i Tidskrift för Schack då, där Jens Pettersson som är sån här ungdomsledare i Kristallen här, han har ju en liten liksom en notis där om detta, att han tycker faktiskt att man borde döpa liksom, verkligen slå fast att det heter drottningen och inte damen, lite grann just på grund av de här referenserna till det som jag är inne på här, som jag tolkar det, att det är faktiskt en drottning och en kung som vi har framför oss, och lite grann så köper jag det, fast då vill jag faktiskt att man ändrar till biskop och
precis, och bönderna är ju då är ju symbol, om nu ska vara otroligt symboliska, skulle jag nog säga att de är nog egentligen symboler för soldater. Det här är liksom, det här är fotfolket som ska gå främst i ledet före kungen, plöja mark. De är utbytbara, man kan liksom offra en bonde här och där, det gör inte så jäkla mycket, precis som man gjorde med soldater. Slagfältets liksom lägst stående personer.
Ja, lite bönder helt enkelt.
Soldater är
det. Ja, men jag bara menar, det var ju, bönderna var ju de som fick bli soldater också.
Ja, det var väl inte bara så. Nej, men alltså, bönderna var väl oftast de som typ så här odlade mark och gjorde så att man fick något att äta. Men om vi nu ska vara så här tokonsekventa. Jag tycker att biskopen, det finns ut som en biskop. Jag tycker löparen, det är budbäraren, det var också en symbol. Det var också någonting som fanns på medeltiden.
Fast den hade alltså tycker jag inte riktigt det.
Facebook på 1500-talet.
Facebook 1500-talet.
Ja, det var så, eller inte 15, ännu mer tillbaka kanske.
Okej.
Men så här, visst, drottningen, jag gillar i och för sig dam, men jag ska bara säga det, dam, för det är ju för, ja, men det gör man ju automatiskt eftersom man har sagt det så länge. Men det ger också en del, tycker jag, ganska bra vad ska man kalla det för, sägningar. Mm. Att det här med att kungen kan bara ta ett steg. Mm. De här pjäserna så här, damen, den är bäst för damen kan gå hur långt som helst. Mm. När man säger den meningen i ett klassrum med massa 10-åriga tjejer, då har man då med sig resten av lektionen väldigt enkelt. Damen är bäst för den kan gå hur långt som helst. Drottning, fine, det är väl liksom, det här är en identifikation, jag gillar det. Men visst, för all del. Men de heter ju så här. Kan man inte varför göra det?
Men nu sitter ju du här, Karla. Och nu, jag vet att du uttalar lite som privatperson här naturligtvis när vi gör de här
samtalen. Sveriges Schackförbund har ingen linje i frågan om spelarnas namn, förutom att det är jättebra att man säger saker som folk förstår.
Men skulle inte du kunna ge mig lite sådana utfästelser om att du prövar det här nu och överväger om ska vi ändra till de bästa namnen, nämligen biskopen och till riddaren och drottningen? Snälla?
Nej, det kommer jag inte göra.
Då ska vi gå till lite allvarligare ämne än tidigare, och jag tänkte vi ska prata lite grann om fusk. Kan man fuska i schack? Vad säger du, Jesper? Går det?
Det går naturligtvis.
Ja, det gör ju det. Tyvärr gör ju det. Det är många har ju provat att fuska på olika sätt, som man tänker att jag är inte så bra på schack så jag vill hitta någon annan metod att vinna. Enklast är väl när man liksom har en kompis och så försöker han går iväg och vänder sig om, så försöker man flytta en pjäs lite grann så att han hamnar på något bättre ställe.
Alltså innan vi går vidare här, jag måste bara säga en sak, Karla. Innan du börjar springa iväg med alla de här grejerna. Jag tycker faktiskt att schack är väldigt rent. Alltså men, sådär, på det stora hela. Alltså jag vill bara säga nu när vi liksom ska berätta om schack och sådär, att det är ju egentligen man har sport.
Och vi gör det för, och vi har släppt det släppt, och allting är öppet framför oss och så. Och vi är artiga och trevliga mot varandra. Och det lär man sig från början och bla bla bla. Så att det är ju därför som man, eftersom det är så, så är ju då fusk inte någon stort problem.
Nej.
Men det kan vara ett problem. Ja. Det kanske kan bli.
Och det tydliggörs också när det då i de där sällsynta fallen sker, får man väl också säga. Precis. Det tydliggörs liksom.
För jag menar, det som jag tänkte bara säga, det som jag började med här med att flytta pjäser, så det är ju så att man möter någon som kan schack, så vänder man bort huvudet och tittar tillbaka, då vet man ju hur pjäserna stod.
Ja, man kommer ihåg.
Då ställer man tillbaka.
Så att det är svårt. Och fuska
men
att
det är öppet, det finns ingen hemlig information.
Bra, förlåt, jag ville bara börja.
Nej, men det är en rimlig, det är en rimlig start tycker jag, för att det är någonting väldigt fint vi har, och som sagt, men ändå så finns det massa exempel på spelare på olika nivåer, även väldigt hög nivå, som har faktiskt på riktigt försökt fuska.
Och man kan väl säga också så här, det vi gör nu i det här samtalet, det är faktiskt också här, ska vi behålla schackets status som ett renhårigt gentlemannaspel, så måste vi ta tag i det här.
Ja, vi måste veta exakt hur man ska förhålla sig. Jag kan väl liksom, vi kan väl prata om det om en liten stund sen, om hur Sverige, vi ska göra i Sverige för att det här ska inte funka. Men jag tänkte bara ta några, vi kan prata om några exempel på hur man gör. Det som jag, en som jag tyckte var väldigt, väldigt konstig när jag hörde att han hade fuskat, det var den här franska landslagsspelaren, stormästaren, som jag nu inte vet exakt hur man uttalar hans namn, men Sébastien Fayet, någonting sånt.
Din franska är lika bra som min här.
Ja, men jag vet vad länge sedan nu så. Men hur som helst, han är ju jätteduktig schackspelare. Så, elit liksom. Förmodligen försörjer inte sig på sin sport. Och ändå så visade det sig att när han spelat en landskamp så hade typ han haft på någon slags kommunikation med sin tränare, som via någon på läktaren hade liksom fått information om vilka drag han skulle göra.
Ja, det var ganska avancerat, därför att tränaren då rörde sig på ett visst sätt bakom stolarna då, och därigenom indikerade de drag som han skulle göra då.
Han sa ju inget såklart.
Nej,
men han ställde sig på
ställen. Ja, precis. Så det var väldigt avancerat faktiskt. Det
men det avslöjades.
Men det avslöjades och han fick straff.
Han blev ju avstängd, va? Så att det, och jag menar, nu är han ju baktalad av hela schackvärlden och kommer ju inte riktigt klara sig så bra det längre.
Nej.
Det är ju lite jobbigt det här med fusk.
Han får inte stora honorar när han ska ställa upp i turneringen.
Det är lite grann samma grej som det man ibland hör talas om, kanske lite orättvist, men ändå på knattetävlingar. Där det faktiskt går omkring vuxna föräldrar eller schackledare bakom barnen och på olika sätt gör lite miner. Kanske inte medvetet.
Nej, alltså det där skulle jag säga, där får man nog vara lite försiktig att jämställa de här sakerna.
Ja, men det
Det du är inne på nu är också en intressant sak. Det är ju det här med den gråzonen som kan uppstå när Ja, till exempel vi har föräldrar och barn som då, där barnet känner sin förälder så pass väl så att barnet ser när de har gjort ett dåligt drag för att föräldern suckar eller gör någon min.
Bryter
eller
ihop liksom.
Nej, kanske inte så, men och det där är naturligtvis en slags gränsfall också. Och lättast är ju det som vi också försöker göra i Sveriges Schackförbund, nämligen att ta bort föräldrarna. Ja, så att de
vi har ju det, för bara säga det, i Uppsala har vi hållit på i många år och kört att vi har liksom, när vi har ungdomstävlingar så är föräldrar eller andra vuxna förbjudna att vara i närheten av bräderna. Det är liksom en gräns, en zon. Här är spel, där långt borta får de sitta och vänta och bjuda på kaffe och saft och sånt där.
Ja, för det finns ju en väldigt viktig sak i den här, och som jag också tycker vi ska ta upp så här, liksom lite introduktionsmässigt. Det är faktiskt också det att bara misstanken om att den kan förekomma är ju olycklig.
Ja, det är
liksom, tycker jag, att vi ska skapa en situation där det inte finns förutsättningar för att fuska, men inte heller för misstanken för det. För det är också tråkigt.
Ja, det är så. Men sen finns det ju då, jag menar, det finns ju några till exempel, ganska moderna, ganska duktiga spelare. Den här Georgien Nigalidze till exempel. Vad kan det vara, ett par år sedan?
Ja.
Han spelade i en tävling i Qatar, tror jag.
Aha.
Nils Kandelius var med.
Nils
Kandelius slog honom i ett rätt fint parti. Men sen plötsligt så...
Han vaknade till.
Nej, men det var väl då att någon insåg att vänta nu, den här killen går på muggen väldigt ofta.
Just det.
Och han går alltid på samma toalett. Även fast de andra är lediga så väntar han in just en viss toalett. Och till slut när de insåg att vänta, han går dit väldigt många gånger, så går de in där och under i någon papperskoj eller någonting, inte vet jag, så hittar de en mobiltelefon, och av någon märkligt sammanträffande så är just hans parti.
Det är
ju konstigt.
Ja, det var en väldigt märklig händelse.
Men det är ju helt sjukt, varför gör man det? Han kan ju spela schack. Det finns ju fler, sen toaletten, det har vi ju toppat av.
Den toppar av Kramnik-historien där, när man Kramnik blev anklagad av hans team för att ha teknisk utrustning på toaletten, och Kramnik hade ont i magen och sådär. Ja, alltså det har i alla fall inte offentliggjorts några bevis som tyder på det, och Kramnik är väl helt frikänd vad jag vet.
Det slog
tillbaka ganska mycket på Topalov,
så är det, får man säga. Men det finns ju fler. Det finns ju den här bulgaren Ivanov, som ju, där de inte har kommit på någonting hur han gjorde. Men plötsligt så är en halvhyfsad spelare som liksom är, jag inte vet jag, särskilt halvbra bara. Plötsligt, av en slump, så vinner han över stormästare och alla möjliga andra. Och de har inte hittat någonting. Utan de inser liksom det som jag tror kanske är en sån här grej, när nu tekniken blir mer avancerad. Vi har inte löst, vi vet inte hur det gick till, men vi vet på hur hans spel. För hans spel var så pass datoraktigt att det måste ha funnits en hjälp. Det tycker jag är intressant. Kan du lite grann, du har ju varit elitspelare, eller du är ju en elitspelare, du är väldigt
du är fortfarande
en väldigt bra schackspelare, en av Sveriges bästa.
Ja.
Kan du förklara det där? Hur kan man liksom på dragen se att någon fuskar?
Ja, det är ganska enkelt. En dator spelar schack på ett väldigt annorlunda sätt än vad en människa gör. Och det som man har gjort för att också få en indikation på att fusk förekommer, det är ju att man jämför dragen som görs i partiet med en dator. Och då kan man se att om man har en väldigt hög procentträff av datorerna, med datorernas förslag, då kan man ana att det är fusk i görningen. Därför att även om man tittar på de bästa i världen, hur de spelar schack, så är det inte, de ligger inte på så hög procentsats. Och då när det kommer en spelare som liksom har klart mögla ranking och har högre procentsats, kan man säga då, träff gentemot en av de bästa dataprogrammen, då fattar man att här är något lurt liksom.
Men alltså, om man inte är så duktig på schack, då kanske man kan tänka så här, det är väl en rimlig motfråga. Men ibland kan man väl ha tur och råka träffa rätt drag.
Ja, visst, det kan man absolut ha.
Ja,
men det är därför man måste titta på en större sekvens av drag. Man måste kanske titta på flera partier. Och det är ju då man ser ett mönster.
Ja, för sån tur kan man liksom inte ha.
Nej, jag skulle vilja säga att det kan man inte ha. Om man har en större mängd partier, så kan man slå fast det med större säkerhet naturligtvis.
För det finns ju ett norskt exempel som är ganska nytt.
Jag tänkte ju säga, när ska du komma till rätta?
Ja, men Stein Bjørnsen i Norge som var en blind spelare som väl har varit en schackspelare, varit med i lite tävlingar ibland men aldrig varit särskilt duktig. Nej. Han har haft en rating på någonstans 11-1200 och plötsligt så börjar han vinna partier på ett sätt som är helt fantastiskt. Han vinner en klass 2-tävling i Norge som är ganska bra klubbnivå och han får beröm och så, men till slut så blir han anklagad för fusk.
Och en väldigt viktig komponent här, Karla, det är ju att på grund av sitt handicap så behöver han ju teknisk utrustning till sin hjälp under partierna.
Han är blind,
så att han har ju haft en teknisk utrustning som ska ge honom hjälp, en typ av hörsnäcka och sådär. Och det är ju också det som naturligtvis har gjort att man fick upp ögonen för det.
Men det var en misstankegrej, för de har ändå inte lyckats bevisa hur han fuskade.
Precis.
Men de har på något sätt ändå lyckats bevisa att han har inte den förmågan att spela så här bra schack som han har gjort.
Nej, han fick ju till slut, blev det ju så att han fick genomgå ett test.
Ja, det fick han också göra. Men även just det som du sa.
Ja, precis.
Om jag undrar att de faktiskt har tittat på hans partier. Och jag menar, det finns något väldigt tydligt exempel. Om man googlar på det här Sten Jörnsson fusk så finns det något drag. Jag tror att det är Tom B3 i något visst läge i något visst parti.
Ja.
Som är ett sånt där drag som att istället för att spela som en människa hade gjort. En snabb avveckling för att vinna ett vunnet parti.
Precis.
Så gör han ett superavancerat drag, offrar någon pjäs och det blir matt i massa drag. Ett sånt drag som är möjligen det objektivt bästa, men som en människa aldrig skulle hitta.
Nej, och det där är typiskt datadrag också, man kan säga då. Där man, det är det exaktaste draget, men det är inte ett mänskligt drag att utföra.
Många som har försökt det här, men det känns ju som att man på något sätt hittar dem.
Alltså, grejen är så här, det som jag tänker på när du nämner de här fallen och så vidare. Det är ju att, och inte minst den här norske mannen här, Stein, så är det ju klantigt gjort, kan man säga, på ett plan.
Får jag bara säga, när vi pratar om klantigt gjort. Den här tävlingsspelaren som plötsligt kommer dit med en gipsad arm.
Alltså den
så här. Och så kommer han dit, kanske 10 år sedan, jag vet inte, det är ganska länge sedan, någon amerikansk tävlare, John von Neumann, kommer dit och ska spela, och han spelar, han vinner partiet och duktiga spelare, innan sett honom, för vem är den här John von Neumann som kommer att bli så bra schack? Och sen till slut plötsligt så sitter han i ett läge där motståndaren gör löpare gånger C3 schack, tror jag det var. Och alla som spelar schack vet att det finns oftast en bonde att slå tillbaka med, det gör man automatiskt, det tar ungefär en sekund, det enda svaret. Den här ställningen var det enda svaret. Men han svarar inte. Han sitter och bara sitter rakt ut i luften och han undrar. Mm. Det visar sig att i den här gipsade armen fanns det någon slags sändare, mottagare grej. Och det hade brutits när mottagaren. Han hörde ju ingenting. Så att han visste inte vad han skulle göra. Han kunde ju inte spela schack alls.
Men du, är inte det där Neumann? Är inte det en liten signal också? Att det är något
det var ju det de fattade efter då när de insåg det. Det är ju ett namnet från en känd amerikansk matematiker. Så det var ju en ploj. Det var ju liksom en prank som några hade kommit på. Skulle de se om det funkade. Och, ja, kanske funkade då. Men det gick inte så.
Han kom en bit på vägen.
Så kan det vara.
Nej, men du, lite grann det som man... Det är ofrånkomligt att i alla fall jag har börjat tänka på de här fallen där folk gör extrema resultat till exempel och man förstår att det är fusk väldigt tydligt. Så tänker jag om hur många gör det smart då? Kanske bara gör något drag här och där i kritiska lägen. Kanske gör något sånt där när man verkligen behöver få till någonting riktigt bra. Tänk om det är någon som utnyttjar detta på det sättet. Alltså som istället för att höja sin rating med 300 poäng på en säsong så kanske man höjer det med 50 per termin. Man kanske hittar, kanske får det där vinna turneringen. Tänk om det är så. Det är lite läskigt.
På riktigt. Hur kul är det? Nej. Ja, men alltså seriöst, förlåt mig. Det är klart att man skulle vara jätteledsen och deprimerad om det var någon som höll på så här. Men tänk dig den andra situationen. Tänk då var den som åker till schacktävlingar, umgås med sina kompisar och vet i hela sitt hjärta att de inte gjort ett enda riktigt drag. De har spelat liksom, de har spelat efter någon datoranalys och på det sättet har de vunnit över sina kompisar.
Ja, fast det, man kan säga att då pratar du amatörnivå. Här är det ju två olika kategorier. Vi pratar ju faktiskt också om du nämnde i början, proffsen. Där det kanske gäller pengar och överlevnad och så vidare. Där finns det ju precis som inom idrottens doping ett väldigt behov av att göra goda resultat.
Det är ju viktigt, och jag menar det är så här, det är som... Vi pratade lite grann om tidigare, alltså hur vi nu gör i Sverige då för att se till så att det här, alltså för det är ju fortfarande jätteviktigt.
Ja, men vad gör ni i Sverige?
Jag är ordförande där. Ja, jag är ordförande där också. Och det är ju det är ganska nytt fenomen då ska säga. Så även om det inte är jättenytt så är det liksom, det är några år gammalt bara, eller 10 år kanske, att datorerna, det var 1997 så vann ju första datorn över världsmästaren. Och när apparna till mobilerna kom, det är först då som så att säga, det här tekniska fusket har blivit riktigt lätt att genomföra i någon mening. För då alla datorer, som, eller alla mobiltelefoner har en dator, en schackdator som är bättre än alla schackspelare. Så det är ganska nytt. Och det betyder ju att vi måste lära oss nu av varandra, vi som jobbar med schack. Och FIDE, internationella schackförbundet, ganska bra. Ganska långt framme, både när det gäller liksom hur man ska göra i schacklokalen, att det kanske ska vara metalldetektorer.
Man har ju det i OS och sånt.
Ja, så. Vi hade nu schack-SM i Stockholm, fick man lämna ifrån sig.
Ja, jag tänkte säga det. Det här var ju ett tydligt exempel på i Sverige. Ja,
första gången vi faktiskt hade en sån här, vi lämnar in mobilen innan vi går in i schacklokalen. Ja, visst, absolut. Tråkigt, då kan man inte twittra om hur det var på schacktävling och sådär. Men ja, you win some, you lose some liksom.
Men lite så ett sökande också efter hur man ska absolut, förhålla sig till det.
Och vi har, dessutom har vi då, FIDE har ju då den här utvecklat den tekniska möjligheten att analysera partierna på det sätt vi pratade om tidigare. Kolla på partierna efterhand och se är det här för datoraktigt schack?
Men har de gjort rekommendationer, FIDE? Vet du det?
Ja, de har olika, ja, det finns olika rekommendationer.
Hur till... Alltså hur man ska förhålla sig till om man jämför hur många procenter bla bla.
Nej, men de, ja, alltså, de har hjälper oss. Om vi i Sverige har misstanke om fusk hos en spelare eller vid tillfälle på något sätt, då kan vi ta hjälp av FIDE, för de har den här tekniken. Då, då skickar vi partier till dem och får en, ett utlåtande på dem tillbaka. Så det finns,
det är jättebra.
Det är väldigt bra, och det där är, det tror jag är jättebra att man har det på ett ställe och utvecklar den kompetensen.
Och jag vet ju att du har samtalat med Norge också nu, när de har erfarenheter där.
De har ju gjort lite mer grejer. De hade både det här samarbetet med FIDE, men de har också egna undersökningar. Du nämnde att de hade gjort något test på den här spelaren. Det är också naturligtvis en metod, va, att säga att de väldigt duktiga schackspelare kan ju, jag menar, om du och jag sitter och pratar med en spelare som har 1200 rating och som har spelat på en nivå som är mycket högre, då kan vi avslöja det. Det är ett ganska enkelt samtal.
Ja,
det är bara att titta schack tillsammans, så ser vi det. Men å andra sidan är det så att man har en ganska hög rating och ganska duktig, som du också nämnde, en ganska duktig schackspelare, och bara höjs lite grann, ja, då är det ju svårare att se den här skillnaden mellan den förmåga man har i sig själv och den eventuella hjälp man har fått utifrån. Ja, det är ju supersvårt här, tycker jag. Sen är det ju så här att jag tror ju, nu ska jag vara lite pessimistisk inför framtiden, att det kommer finnas en tid som inte är, ja, kanske till och med i vår livstid.
Ja, för jag tänkte ju på det, Karl. Jag tänker ju direkt på, för ett tag sedan så läste jag Johan Norbergs bok Järnrevolutionen, där han pratar om att man ganska, inom ganska snar framtid kommer att se chip som liksom sätts in direkt in i kopplingen till hjärnan.
Det jag ska komma, det är klart att när vi internaliserar allting och att det inte är metall utan det är liksom, du har Google in i huvudet och du har liksom allt det där. Varför skulle det inte bli så, om man nu ska vara krass? Det är klart att det kommer bli så vid något tillfälle i framtiden. Frågan hur lång tid det tar. Och då har vi ju schackdator inne i oss själva. Och jag menar, vad är det då vi...
Är det advanced chess då?
Som ja, liksom kanske blir... då att man liksom har någon slags... Att du, är du, kan du tillsammans med din dator vara bättre än någon annan tillsammans med sin dator? Ja, fan, men det är ju ett helt annat spel.
Men tror du att det kommer att bli schackets död då?
Ja, kanske det. Det kanske är så att det kommer vara det. Åtminstone, jag menar, säga att alla har det så.
Så okej, hur långt har du på oss då?
Ja, men, jag hoppas att det är skitlänge vi har på oss. För att det här är så underbart att ha det så här. Men någon gång i framtiden så kommer det tyvärr vara så att...
Eller kanske olika typer av turneringar.
Ja, så kan det ju vara. Och det är väl lite grann så att det är klart att du kan ha turneringar. Du kan liksom... Hur kopplar jag bort det här och hur gör man det? Det är klart att vi kan finnas sånt där. Men schackspelet kommer ju vara ett helt annat spel.
Alltså, den här diskussionen har man haft inom idrotten ganska länge. Ska man tillåta liksom dopade turneringar där folk får bara ösa på allt de har och låta dem köra liksom, och sen köra rent? Eller om det
och det gör vi ju inte i Sverige. Eller i schacket, menar jag. Det gör vi inte i schacket. Vi tillåter ju inte doping. Vi är ju till och med faktiskt, för apropå det, vi är ju med i dopingsystemet. Så vi får ju inte ha doping alls i Sverige. Eller i schack, menar jag.
Nej, vi har ju, för nu ämner du ju bara tekniska liksom. Det tekniska problemet, det är ju lite som när vi pratar om det här med föräldrar och sådär i början. Det finns ju andra former också som ju, ja, vi pratar om gråzoner. Men jag minns ju när man införde kafferegeln inom OS. Vi skulle ju följa olympiska kommitténs regelverk.
Vi
måste följa det. Och då var det så att man kunde max dricka 6 koppar kaffe eller vad det var för någonting. Och Yusupov vägrade spela det oavsett där det infördes.
Yusupov är väl i och för sig en person som inte vill följa några regler alls. Det är lite hans grej.
Nej, det vet jag inte. Det tycker jag var djupt orättvist. Men han dricker i alla fall väldigt mycket kaffe.
En ganska principfast.
Ja, så kan man säga. Han gillar kaffe dessutom. Så att han ville inte spela för att han tyckte att han dricker fler koppar. Så att
Men alltså, vi har ju på riktigt... heter det, Världsschackförbundet FIDE, ja, är en del av IOK, Internationella, ja, olympiska kommittén, ja, och är man det så måste man följa, ja, de olympiska dopingreglerna, ja, och det betyder faktiskt att, och jag menar, det är klart att om vissa typer av piller eller drycker eller droger, ja, kan ju absolut göra att du piggar i fjärde eller femte schacktimmen, mm, och gör att du faktiskt får orättvis för det, så jag menar, det är klart att det är en poäng.
Nej, för det skriver nämligen Johan Norberg om också, att det här med att man kan ta tabletter som ger stimulansia nog för att bli, skärpa hjärnans funktioner, mm, och där måste man ju också fråga sig, och som jag förstått det rätt, inte står då med i olympiska kommittén på deras lista.
Så kan det ju vara.
Där är ju frågan också hur vi ska förhålla oss till det. Om, ja, det är liksom någonting då.
Ja, vi har ju inga egna regler när det gäller sånt. Nej. Som är annorlunda än, mm, än IOKs regler. Mm. Nej, men överhuvudtaget är det väldigt viktigt att ta det på allvar. Och att, mm, faktiskt både vara både allvarlig i förhållande till att vi måste liksom hålla rent. Så, mm, att det liksom, vi behåller det här rena schackspelet, mm, så gott långt, mm, det kan. Men å andra sidan måste vi också vara så pass bra, duktiga och snabba och seriösa, mm, i våra analyser av eventuella, mm, misstankar, mm, så att det inte hamnar i situationer som den här rumänska, mm, Sandu, Michaela Sandu,
just det,
som i EM för damer för 2 år sedan, ja, tror jag det var,
ja,
börjar fantastiskt fint, hon, ja, duktig schackspelare, börjar med 5 raka, ja, tror jag det var, och plötsligt så kommer ett protestbrev från de, ja, andra, precis, spelarna, ja, där de anklagar henne, ja, för fusk. För att hon kan ju inte vara så bra.
Ja.
Men grejen, det kan man visst vara. Mm. För att man kan ibland vinna partier, ett par, tre partier mot bättre spelare. Mm. Och hade man kollat med en dator där, eller det har man gjort i efterhand, så visar det att det är inget speciellt konstigt. Mm. Det är vanliga mänskliga partier, lite små bortsättningar, mm, lite misstag, så det är bara att hon, mm, vann mot bättre spelare.
Nej, och det är nästan det som är det värsta priset att betala här. Mm. Det är ju att nu misstänksamheten finns,
uh-huh,
i att det här kan ske, att alla vet om detta, att när någon gör ett bra resultat så finns det en misstanke om, mm, att det, uh-huh, kan finnas fusk.
Och därför är det jätteviktigt att vi är superseriösa i, mm, den typen av analyser, mm, vi gör när misstankarna finns. För att vi ska, mm, ta misstankar på allvar, mm, men vi måste göra en analysarbete. Seriöst.
Men jag vet att, visst är det så, Karl, att det här är verkligen uppe på tapeten också i Sveriges Schackförbund, att ni försöker leta ett sånt system nu.
Ja, men vi gör ju det. Vi, som jag sa förut, mm, det här är ganska nya, mm, ny materia i schack. Men Sveriges Schackförbund har funnits i 100 år, mm, och det här problemet har kanske funnits, ja, max 10 år, mm, på det här sättet. Mm. På det här avancerade sättet. Så det är klart att det är ganska nytt. Mm. Vi lär oss av FIDE, vi lär oss av Norge, vi lär oss av de här exemplen, mm, som vi har pratat om.
Så idag finns det en struktur för att man går till väga?
Absolut, mm, den strukturen finns. Så den tillämpas och den är liksom, den kommer bli bättre för varje år som går.
Mm. Men du, nu har du ändå fokuserat på det tekniska. Jag vill, mm, ändå påstå att jag tycker inte det är tekniken än som är det absolut värsta problemet om vi pratar fusk egentligen. Utan, mm, jag skulle vilja lyfta det till att till exempel i schack i skolan jobbar vi med en hederskodet för hur man uppför sig. Mm. Och där finns det ju en regel som jag kör med barnen, det är att man inte ska prata med varandra.
Det är en väldigt enkel grej att faktiskt lära sig.
Mm.
Att under en schacktävling så pratar man inte.
Nej.
Eller rätt sagt, under ett schackparti så pratar man inte.
Ja, för där har ju, det har ju varit de gamla tidernas fusk, att man får råd eller att man,
ja, man ställer sig upp mellan, och där, mellan dragen, ja, och pratar med någon kompis. Ja,
och där har jag faktiskt också märkt en skillnad mellan Sverige och i utlandet. För, mm, i många andra länder när jag har varit och spelat schack så tillåter man inte detta, att man pratar, ja, med någon.
Nej, men det är en bra idé såklart att göra, att vara bättre på det, att lära ut det bättre, mm, från unga år liksom. Nej, men det är klart att vi har en del att lära, men vi är ganska bra på en del saker. Och jag menar, det här är viktiga grejer. Ingen, mm, tvekan om, mm, det. För att vi ska behålla det schackspelet som det rena, vackra spelet som vi allihopa tycker att det är.
Det tycker jag var utmärkt, Karl.